Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Billgren Wood. Jag heter Elsa Billgren.
Jag heter Sofia Wood.
Och det här är vår podcast som handlar om samtidsfenomen, trender, sånt som Sofia och jag är intresserade av, vill grotta ner oss i och lära oss mer om. Framförallt också så vill vi veta hur det kommer förändras och se ut i framtiden kring detta. Och dagens tema kallar vi för kärlek i en digital tid. Och med det så menar vi hur den digitala verkligheten och livet här IRL på något sätt har flätat samman och påverkar oss både på gott och på ont.
Välkomna!
Och jag skulle vara tvungen att lägga en liksom ljusrosa mjölkighet över alla bilder och bara fotade mig själv hållande ett litet äpple. Alltså, du vet, det var så här.
Och så var det en liksom så här full frontal nudet i bild när han stod där med så här mega erektion. Så stor som man kan ha när man är bodybuilder.
Ringa upp med modemet.
Ingen
fick lyfta upp telefonen.
Nej, precis. Nu har jag internet.
Drömmen om att bo ensam långt ut i skogen i ett hus, bara naturen och en iPad.
Ja. Du Elsa, vårt förhållningssätt till den digitala världen och internet har ju ändrats väldigt mycket om man tänker tillbaka på våran ungdom när internet liksom blev en del i ens liv på något sätt. Mm. Kan inte du berätta lite om dig själv som ungdom på internet?
Jag var så dålig. Nej, men jag älskade internet sekunden det kom in i mitt liv. Mm. Jag vet inte om jag verkligen, jag lyckades nog inte liksom mästra internet. Det var nog internet som mästrade mig, om man säger så. Mm. Men jag försökte tappert med min Hotmail som jag hade. Jag hade en Hotmail-adress. På den tiden hette det ju inte mailadress, utan det hette ju Hotmail-adress. För att det var väl det eller Yahoo man kunde ha, tror jag. Och var man lite coolare, jag var lite coolare. Jag hade en Hotmail-adress. Men jag hade inget internet hemma, så att vi gick till stadsbiblioteket. Där kunde man få låna internet i 30 minuter för att hotmaila. Så det brukade jag och min bästis Alice göra. Och Alice och jag, vi är fortfarande goda vänner. Och vi är väldigt olika och alltid varit det. Hon är ett år yngre, men vi gick samma klass. Hon fick liksom hoppa upp en klass för att hon var så smart. Och det summerar liksom vår relation. Jag hade C-kupa i sjuan och hon var supersmart. Mm. Så vi var ett perfekt team att tackla genom liksom högstadiet och mellanstadiet tillsammans. Så i sexan då hade jag varit kär i samma kille i 3 år som gick i vår klass. Hade inte riktigt vågat närma mig. Så jag hade Alice som mina brains, kan man väl säga. Så jag bad om hennes hjälp att liksom, som en sista grej, verkligen försöka bjuda ut honom på en dejt innan vi gick och började olika skolor. Och då sa han att vi skulle såklart skicka ett hotmail. Så jag och Alice gick till bibblan och skulle formulera det här mejlet som bestod av en fråga om han ville gå på bio med mig. Mm. Men vi stannade ganska länge vid själva liksom rubriken. För det står ju så här subject field, så skulle man skriva något. Och det här var ju så tidigt så vi hade ingen aning om vad det skulle innehålla för något. Mm. Så att det som vi kände var viktigt att få fram där, det var alldeles väldigt noga med att det skulle vara liksom något coolt som satte standard på mejlet. Så vi skrev till slut en mening från en låt vi gillade. Så mejlet hette alltså Here's my kid kitty cat, it's all that. Och sen kom frågan om han ville gå på dejt med mig. Vilket han tyvärr inte ville. Men bra mejl ändå, ja, tycker jag. Verkligen. Starkt mejl.
Sjukt opassande subject line.
Ja, jag tror jag hade ingen koll på vad det betydde. Men jag tyckte ändå att det var...
Det kändes
coolt och rätt.
Det kändes kittlande.
Ja, och jag tycker att kittlande är verkligen rätt ord att beskriva mina tidiga år med internet. Mm. Tillbringade ändå en del tid när vi väl hade internet hemma med att liksom sitta på olika konstiga sajter och försöka kommunicera med folk. Mm. För det var ju chattandet som var stort i början.
Mm, verkligen.
Passagen hade en chatt. Mm. Kommer ihåg att jag pratade när jag var 13 med en 15-årig kille. Mm. Och vi skulle gå på dejt. Och det räckte med att jag skrev något tufft om Simpsons som var liksom coolt. Och så bestämde vi att vi skulle gå på en dejt. Men han var sån extrem nörd. Men jag hade såklart Alice med mig även den här gången. Så vi hade bestämt att hon skulle smyga efter oss. Och om jag gav henne en signal så skulle hon liksom komma fram och säga hej, åh, Elsa av, och försöka ta mig därifrån. Så gjorde hon. Så vi var ganska liksom skillade ändå. Väldigt modiga för att vara så unga. Mm. Och ibland så kommer jag också ihåg att vi satt i uppehållsrummet på vår högstadieskola sen och chattade med gubbar på Aftonbladets chatt. Mm. Och gav inte vårt eget telefonnummer utan gav coolaste, största, läskigaste killen Villes telefonnummer som satt i rummet bredvid och hörde liksom hur han fick ta emot läbbiga samtal från gubbar.
Från snusgubbar.
Ja, precis.
Ja, snusgubben är egentligen min, så här, min första relation till internet också. Att de liksom på något sätt så här, släpptes in i ens flickrum. Jag har jättetydligt minne från ett meddelande som jag fick på Lunarstorm när jag var väldigt liten, som var en dickpic från en vuxen man som var bodybuilder. Och så var det en liksom så här full frontal nudity bild när han stod där med så här mega erektion, så stor som man kan ha när man är bodybuilder. Och så stod det bara i mejlet, morgonstånd har guld i mun. Och än idag, så fort någon säger morgonstund, så tänker jag morgonstånd.
Ja. Har du förstört det fantastiska ordspråket framtiden?
Ja, verkligen. Nej, men så det är, och jag minns hela liksom den tiden som, ja, men lite liksom läskig, att internet var lite så där, det var kittlande och spännande, men det var också ganska farligt.
Ja, man tog ju alltid bort allt som var uppe när föräldrarna kom in i rummet. Ja. Klickade alltid ner alla fönster. Ja. Jag satt ju liksom hets. Klickade på mina egna bilder på snyggast.nu för att ge dem 10 poängare. För att de skulle hamna högt i ranking. Ja. Och det ville jag ju inte visa mina föräldrar. För det var bara liksom magar med piercings, klyft och rumpor. Folk hade liksom lagt upp det som de tyckte var snyggast på sin kropp. Och så skulle man få hög poäng. Liksom.
Det är så fruktansvärt.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Egentligen. Ja. Men samtidigt så kan jag också vara så här, alltså om jag tänker på hur det är att vara tonåring idag, när man är liksom helt akklimatiserad till en digital värld, liksom, det är egentligen nästan inte finns en verklig värld och en digital värld som är skilda från varandra, utan att det är ju idag helt, ja, men inblött i varandra, tycker jag. Ja, men jag tänker ändå att så här, vi kommer nog väldigt enkelt undan här, med tanke på att internet inte glömmer någonting. Så lite som finns dokumenterat av ens ungdomssynder ändå, tänker jag. Men ja, men det var väldigt speciellt hela den första tiden. Och att man liksom hade ett väldigt så här, ja, men en lite oskyldigt förhållningssätt. Mm. Och att det kanske framförallt handlade om att liksom prata med en person eller folk som man kände.
Ja, det kändes lite hemligare. Som att man befann sig i en liksom hemlig värld där ingen kan se. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var så otroligt häftigt med alla som ICQade eller pratade på Messenger. För det innebar att de hade så starka, rika sociala liv och mystiska, hemliga vänskaper. Mm. Och det var stor skillnad från innan det fanns, när man var tvungen att ringa varandra eller knacka på. Det var så mycket mer här är jag, utlämnande. Men så fort det gick att ha så här hemliga konversationer över chattar så blev det svårare med vänskaper, tycker jag.
Ja, och sen så tänker jag att så här, det var ju också väldigt mycket en värld som föräldrar inte kände till riktigt på samma sätt. Generellt så är det ändå så att det är ju liksom unga människorna som adapterar sig till nyheter mycket snabbare och är mer liksom akklimatiserade för det. Och det hände ju mycket saker där som ens föräldrar liksom absolut inte förstod eller kanske liksom skulle få se. Och ibland så fick man ju även liksom pappaporren. Det här fruktansvärda i att liksom komma hem till någon och ringa upp, liksom använda modemet och
ringa upp med modemet.
Det där ljudet.
Ingen fick lyfta på telefonen.
Nej, precis. Nu har jag internet. Jag minns det så himla väl. Och just att man fick vara så himla kort tid på internet också. Det var så dyrt. Ja, det var en halvtimme, max inte en sekund mer. Liksom. Men just den här liksom, att så här, öppna browsern och sen så laddas det sakta upp någon fruktansvärd sida som någon pappa hade varit på. Jag minns det just hemma hos vänner också. Liksom, att det var ett väldigt trubbigt förhållande till hur man beter sig på internet.
Jag är fortfarande väldigt rädd att öppna folks laptops hemma hos dem. Jag gör inte det.
Nej.
Jag har varit med om jag är ärrad från det, om man säger så. Från vissa hemsläp där någon har lämnat förfesten lite för tydligt, så att säga, på skärmen. Det gör man inte om två gånger. Så att jag håller labbarna borta från de där laptopsen hos folk man inte känner.
Någonting som jag tänkte på jättemycket med liksom när så här, internet blev av större intresse för en. För jag kan ändå känna så här, att den här liksom, första tiden så var det liksom verkligen ett, så här, en liten specialgrej. Men det kanske inte var liksom, så här, att det drog jättemycket. Men det som blev en väldigt så här, framgångsfaktor i det för gemene man. Och nu pratar jag liksom inte om så här, IT-industrin och IT-bubblan och allting sånt. Utan jag tänker bara för ens liksom, privata förhållande till det. Var ju när bloggen kom.
Mm.
Jag tänker på liksom resedagboken.
Det måste ha varit den första liksom bloggportalen.
Ja, men jag tror att i Sverige så var det en av de första.
Mm.
Och just där att liksom kunna följa folk på det sättet.
Det är roligt att det inte hänt någonting eftersom det enda bloggare gör idag är att åka till Tulum.
Precis. Och sen så var det ju också så, det här tycker jag också är intressant med den här tiden, är att de som liksom så här blev väldigt duktiga på internet, om man får liksom säga det på det sättet, var ju ett gäng bloggare som faktiskt har gemensamt att de alla är kvinnor. Jag tänker på Ebba von Sydow, Sofie Farman, Elin Kling, Isabella Löwengrip som då gick under Blondinbella och många fler där till. Men alla de här var ju relativt tidiga med sina bloggar. Mm. Ingen av dem var först, men de var tidiga med att bli väldigt, väldigt stora.
Mm. Och de var ju stilbildare i sina genrer.
Verkligen. Och samtliga är ju otroligt framgångsrika idag.
Mm. Även
också
som entreprenörer.
Ja, verkligen. Och har liksom tagit sitt liksom kändiskap eller den här liksom plattformen som de själva har byggt upp till någonting helt annat idag. Jag läste ett Instagram-inlägg idag senast som handlade just om så här, den bespottade influencern. Liksom hur lätt det är att man ser ner på den här typen av personer idag. Jag menar att det skulle vara liksom så här självupptaget på något sätt. Men det är ju få människor som har en sån drivkraft att så här skapa sin egna plattform, jobba på det sättet man gör, aldrig stänga av. Det är ju liksom ett otroligt entreprenörskap. Liksom.
Ja, allting handlar ju om i vilken tid man växer upp. Alltså, de här bloggarna skulle säkerligen vara väldigt framgångsrika inom de segmenten som de arbetar i, det vill säga mode, skönhet, journalistik. Men i och med att det var en bloggbubbla precis då, så var ju det perfekta forumet.
Mm.
Det är bara att det finns ju någon form av, man gillar att hejta på kvinnor som visar upp sig själva. Mm. Det är sånt lätt byte att göra det. Men det är också det som är styrkan i bloggen, och det var ju därför bloggarna som kom där i början på 2000-talet fortfarande är starka så här 20 år senare.
Mm.
Det är för att man ser liksom en spegel till sig själv. Mm. Det här är ju någonting där man verkligen kan få kontakt och se sitt eget liv genom den här skärmen. Mm. Och så plocka inspiration, analysera och få med sig någonting som man kan applicera på sitt eget liv.
Just det. När började du blogga?
Jag började blogga 2008 i december. Så det är 10 år i år.
Ja, vad härligt.
Ja, det får bli någon form av fest.
Ja. Verkligen. Kan inte du berätta lite om varför du gjorde det? Hur du var då?
Ja, alltså jag bloggade ju faktiskt på Beyond Retros blogg först. Mm-hmm. Det var liksom min första blogg. Mm. Och det var ju för att jag var pressansvarig på Beyond Retro. Så det var en av liksom uppgifterna i mitt jobb. Mm. Det var sån här klassisk, bloggare hett, vi måste ha en blogg. Mm. Så det var väldigt fria tyglar. Mm. Och det älskade jag. Och jag tror att det var det som gjorde att jag liksom blev kär i blogg. Fenomenet, liksom, att driva blogg. För jag hade inte läst en enda blogg. Jag var inte intresserad av att läsa bloggar, men jag var intresserad av att skapa. Och jag jämförde jättemycket med när man gick liksom, bild på gymnasiet eller högstadiet och fick uppgifter som var väldigt så, fria tyglar, men jättemycket verktyg. Att man fick en liksom, specifik timme så skulle man skapa något och det här är vad du kan använda dig av. Mm. Så såg jag internet och den här liksom, bloggportalen som jag hade till mitt förfogande. Och den här butiken full med vintagekläder och de som jobbade där i. Mm. Och så hade jag min kamera. Mm. Så jag kunde liksom använda mig av medarbetarna, kläderna, kameran och mina idéer. Mm. Och skapa någonting som skulle hjälpa företaget att visa upp sina produkter. Mm. Så att jag gjorde jättemycket liksom knasiga och roliga temafotograferingar med kläderna. För jag tyckte att kläderna var så bra att de kunde tala för sig själva. Mm. Så att då började jag blogga där. Och sen så eftersom jag jobbade med press så hade jag mycket kontakt med journalister som ville låna grejer och göra reportage om vintage och så. Och en journalist som jag träffade ofta hette Emma och jobbade på Elle. Mm. Och hon läste den här Beyond Retro-bloggen. Var också väldigt intresserad av vintage och såg att det var på G upp. Mm. Som någonting som folk skulle bli intresserade av. Mm. Så hon frågade om jag ville börja blogga på Elle. Och jag tror att jag tackade ja ganska omgående. Just för att jag såg det som en möjlighet att få vara kreativ. Mm. Inte som en möjlighet att få visa upp mig själv. Det var verkligen inte det som lockade. Utan att vara tvungen att komma på saker varje dag. Mm. Jag är uppvuxen med, liksom, min pappa alltid sagt till mig att så här, det finns två typer av människor. De som gör och de som inte gör. Mm. Och det viktiga är att hålla sig till att vara en av de som gör. Mm. Så jag har alltid haft det som ett ledord. Att göra, liksom, skapa och kreera. Och det passade mig väldigt bra för att det fanns så... Liksom, det var ett sånt vitt ark. Mm. Och eftersom jag fick ganska bra respons fort så var ju det verkligen som gödsel. Det var också skönt att få lite riktning på att man såg hur många kommentarer det var på vissa typer av inlägg. Så kunde man forma innehållet på det sättet.
Mm. Vad spännande. Jag tycker verkligen att innan vi satt oss här idag så har jag kollat i din blogg liksom bakåt i arkivet. Det är väldigt roligt att se din utveckling tycker jag. För att det går ju från där, som du säger, det här lite mer oskyldiga, bara kör, till att bli en väldigt duktig fotograf. Och just ha ett, liksom, men ett tydligare liksom, tänk. Och det har väl väldigt mycket med att göra med att du har lärt känna din läsare också. Mm. Och man förstår att det är läsaren som är väldigt viktig. För att någonting som återkommer hela tiden är just en så här dialog. Och viljan att folk ska kommentera och interagera med dig i bloggen.
Det var för att jag inte hade några coola kompisar att ICQa med när jag var liten. Så jag måste liksom bygga mitt eget chattrum.
Ja, precis.
En annan grej som kom och liksom vände upp och ner på internetvärlden, det var ju Instagram. Mm. För då var vi tvungna att bli liksom mer bildbaserade och mer kortfattade i vad vi levererade.
Mm. Ja, jag håller med. Alltså, Facebook och Twitter var ju liksom jätte... Alltså, det är ju tidigare än Instagram och har vi ju haft liksom enorm succé, verkligen. Men jag tror för våran målgrupp, så här, dig och mig, så är ju Instagram verkligen det som har varit den så här primära kanalen och en så här drug of choice.
Men ser du dig som en bildskapande eller en textskapande person?
Jag är mycket bild, tror jag.
För din Instagram är ju väldigt stark. Den ser ju väldigt kurerad ut och väldigt genomtänkt.
Ja.
Hur går tankarna när du ska lägga upp en bild? Tänker du först så här, nu behöver jag lägga upp en bild?
Mm.
Eller är det att du ser något fint? Och tänker du då, har jag lagt upp något liknande nyss? Alltså hur mycket tittar
du på
det? Hur mycket
tänker man på feeden?
Ja, liksom, lite så.
Nej, men jag utgår nog nästan alltid från bild. Det är klart att man kan fastna i de där tankarna om att, men gud, har jag inte lagt upp någonting på 3 dagar eller vad det nu är. Liksom. Jag borde lägga upp någonting. Men samtidigt så känner jag så här att de grejerna som man lägger upp som är sprunget ur det är sällan de som är så bra liksom. Sen så tror jag att min egna Instagram är ju ganska kurerad eller liksom så här stringent för att min smak är ganska smal. Jag är ju liksom väl...
Tycker du att din smak är smal? För det tycker inte jag.
Tycker du inte?
Nej, jag tycker att du har ett väldigt, liksom, en väldigt likeable smak.
Ja, men jag menar inte smal som i att den är liksom inte många som tycker om den eller att den är okommersiell.
Mm.
Utan jag menar att den är väldigt... den är ganska konsekvent.
Ja, konsekvent, definitivt. Ja,
Att det liksom är så här, det är ju alltså så här, i allt. Om jag öppnar min garderob, eller snarare drar undan skynket framför min garderob, så är det jättemycket kläder som ser exakt likadana ut. Det är liksom x antal ljusblåa skjortor och det är jättemånga mörkblå kashmirtröjor och sen så är det byxor som ser exakt likadana ut.
Men har du alltid haft samma stil, eller både på liksom foto och kläder, eller är det en sån som var tionde år bara byter för att du får en ny idé?
Nej, jag har inte gjort jättestor, jag tror att så här, jag tycker att jag ser stora skillnader. Men för de flesta så är det nog snarare kanske, alltså så här, det är nog väldigt liksom specifikt jag som ser skillnaderna. Men om jag tittar, om jag sen scrollar tillbaka i min feed, så finns det definitivt liksom så här sjok där man ser att oj, här gillade jag lila. Lila skuggor
älskar jag.
Ja, det är alltså, väldigt roligt.
För jag kan tycka liksom mer om mig, vurma, eller säger man så, vurma för mig själv.
Ömma för sig själv,
för
lite.
Sig själv när man liksom, vad jag skulle vara tvungen att lägga en liksom ljusrosa mjölkighet över alla bilder och bara fotade mig själv hållandes ett litet äpple. Alltså du vet, det var så här ett bizarrt bildspråk som sen verkligen förändrade sig. Hur skulle du beskriva ditt bildspråk nu? Och tror du kommer titta tillbaka på det och känna, åh herregud.
Ja, fast nu tycker jag att det har varit ganska konsekvent ganska länge. Alltså jag skaffade Instagram 2012 när jag var mammaledig med mitt första barn. Och då var det jag och min kompis Linn som vi var mammalediga tillsammans. Linn Hägglund som har ett superfint Instagram. Ja, och är stylist och är väldigt, hon är superstringent i sin smak. Nej, men vi var mammalediga med Ruby och hennes dotter Vera. Och sen så var det så här, men det här Instagram är ändå roligt. Liksom. Man är så här mammaledig, har mycket tid och vill liksom dela med sig av mycket bilder på sin bebis. Typ. Så att då skaffade vi det båda två och hade båda privat profil från början. Och det var ju också väldigt mycket liksom så här tidens anda. Det här är inte så länge sedan. Men det säger ganska mycket om liksom utvecklingen till idag. För att då, 2012, fanns det en väldigt så där aggressiv konversation. Framförallt kring att visa sina barn på internet.
Mm.
Man skulle helst inte lägga upp några bilder alls på dem. Det var liksom lite fult att göra det på något sätt.
Mm.
Och den konversationen tycker jag vi har mognat i väldigt mycket.
Stor skillnad på bara några år.
Jättestor skillnad. Och idag så delar jag absolut med mig av liksom bilder på mina barn. Men jag har liksom kanske ett, så här, ett ramverk för vilken typ av bilder jag delar med mig på dem. Men det skulle vi inte dela med någonting där de känns sårbara på något sätt.
Mm. Det känns som att skiftet har skett mer mot en politisk vinkel.
Ja.
Att vi orkar liksom inte pekpinna på så många ämnen samtidigt.
Nej.
Så nu har man gått från det här med att visa upp med barns integritet till att mer kanske kika på hur är det här ur ett sexistiskt perspektiv, ett liksom rasifierat perspektiv. Alltså hur funkar den här bilden inom ramen politik?
Ja, verkligen. Jag tror att vår kontext har breddats. Och sen så är det ju också så att jag tror att vårt egna förhållningssätt till liksom en digital värld har mognat väldigt mycket. Och det tycker jag att man kan se om jag jämför hur jag resonerar kring liksom, ett digitalt liv eller ett digitalt användande jämfört med liksom, så här, äldre personer som finns i min omgivning som fortfarande med liksom all förståelse egentligen kanske har samma förhållningssätt som gemene man hade för 5-10 år sedan, där man fortfarande så att man förfasas över barn som kan så här, dirigera en platta eller något sånt där liksom, som vet hur man swipar på en telefon. Mm. Det är ju någonting som ens liksom, så här, kanske föräldrar eller partners föräldrar kan ju verkligen vara så här: herregud, vart är det på väg? Och på min tid så var vi ute och lekte liksom. Ja, och
min mamma vågar ju inte öppna ett enda mail eller mess för att hon tror att det är spam.
Ja, hon ska bli
allt
kapad.
Allt är spam.
Ja. Nej, men det är ju ett, liksom ett så här, det är ju ett, fortfarande ett väldigt liksom, ett ungt förhållningssätt till. Jag tänker att det beror på hur procentuellt stor del av ens liv någonting nytt har varit. Mm. Ju större del, desto mindre läskigt är det. Är liksom merparten av ens referensbibliotek en tid där det här inte fanns fortfarande, så blir det liksom underligare än vad det blir för någon som att så här, men som du och jag har ju haft det mer än ja, men typ halva våra liv i alla fall. Och våra barn har haft det hela sina liv. Så för dem tror jag inte att det kommer vara några liksom konstigheter alls att deras barndom finns dokumenterad eller att man inte är så hemlig i Nej. Sina bilder längre. Liksom.
Och det här tycker jag också gäller som PR och marknadsföring. Mm. Om man tittar på den äldre generationens oförståelse till exempel Instagrams makt. Mm. Bara liksom att säga någonting opassande till en person som har ett stort följare, mm. liksom, som har många följare. Mm. Det kan verkligen rasera den här människans värld.
Ja, gud, ja.
Och det är ju det som är intressant, att det har skett ett otroligt maktskifte. Man kan liksom inte peta på varandra i den verkliga, icke-digitala världen. Nej. Och tro att det inte ska sprida sig till den digitala världen. Mm. För idag är det så pass sammanlänkat så att man har liksom hela internet i ryggen. Och det är ju fantastiskt och stärkande. Mm. Jag tänker på MeToo. Och så här, man känns aldrig ensam om att Nej. Ha varit med om ett övergrepp eller liknande. Det finns liksom ett starkt systerskap. Och det är också det som gör att det känns som att det finns en så här bubblande revolutionskänsla för första gången på länge. Mm. Man sitter inte ensam längre och liksom chattar med en galning på passagen.
Nej, utan man är en del av ett community.
Precis.
Mm. Ja, nej, men det är en jättestor skillnad. Och jag tror att just det här liksom, community-skapet är en del av att vi är inne i det här liksom, paradigmskiftet just nu. Mellan den digitala världen och den verkliga världen. Där de liksom inte är, om de inte är diktan så är de en och samma nästan. Att man liksom inte skiljer på det. Jag tror att den här bilden av den ensamma människan som man har förfasats över, den, så här, den ensamma människan bakom en skärm som inte är en del av en verklighet som lever i någonting annat, den bilden är inte sann på samma sätt.
Nej,
idag.
Eller så har den förändrats och blivit en utopi. Drömmen om att bo ensam långt ut i skogen i ett hus, bara naturen och en iPad.
Ja, men jag tänker
som, all you need.
Och här har ju liksom också nätdejtandet varit liksom en jättestarkt bidragande faktor i det här. Att liksom stöta på en människa digitalt och sen fortsätta liksom den konversationen ansikte mot ansikte. Det är ju så du och jag har träffats till exempel. Från ett liksom, följa varandra, likea varandras bilder på Instagram till att ses snabbt på en middag en gång. Mm. Och idag sitta här varje vecka och liksom
ja, det känns
så
självklart.
Ja, det
och det är det gör, för man lär ju känna varandra genom att följa varandra länge. I och med att man bjuder så mycket på sig själv i sina sociala kanaler. Mm. Så känns det ju som, när jag träffade dig och vi tog den där första lunchen, så kändes det ju som att jag jag har varit hemma hos dig, jag vet vad dina barn heter, jag liksom vet vilken typ av sängkläder du tycker är skönast. Så att på det sättet så lär man känna en människa. Och man kan också liksom sålla sig fram till den där personen som man tror man verkligen kan klicka med.
Ja, jag tänker att det är lättare att komma till, alltså så här, i en vänskapsrelation så finns det någonting som är så otroligt, så här, det är så härligt och tryggt när man har en vänskapsrelation där man kanske inte ses på ett tag, men när man ses så kan man ta vid där man lämnade senast. Man behöver liksom inte uppdateras på jaha, vad har hänt sen sist och sådär. Den frågan ställer man ju väldigt sällan idag, och det är ju för att vi hela tiden har varandra i fickan. Och jag är ju med dig hela dagarna på samma sätt som du är med mig. Liksom. Och så tänker jag att så här, jag har familj som bor på andra sidan jordklotet. Och de har jag liksom precis liksom i fickan också. Och det är så himla fantastiskt egentligen. När jag växte upp så brukade min pappa och jag ha ett stående telefonsamtal en gång i månaden. Och då skulle man prata och så skulle man berätta om allting som har hänt under den, liksom, de 4 veckorna som hade gått. Och så kunde man skicka brev. Och det har ju liksom, det påverkade ju vår relation jättemycket under hela min uppväxt. För det blir ju ett väldigt stelt förhållningssätt till en människa. Liksom. Men idag så ses vi ju hela tiden, bara att vi inte träffas.
Och det kan ju dra ner förväntningarna och också oron inför vissa relationer. Och det kan jag verkligen, just när det kommer till släkt och familj och sånt, så känns det som att så här, Instagram, Facebook, det hjälper en att tämja sina inre känslodemoner kring sin familj. Och också gamla vänner och bråk, saker som har hänt. Men å andra sidan så kan det ju vara precis tvärtom. Jag som har bloggat i 10 år har upplevt ganska mycket liksom elaka kommentarer och också sett hur ett kommentarsfält verkligen kan urarta. Min blogg är ganska skonad, men jag har absolut fått kommentarer som verkligen har gjort ont. Och också sett hur man
triggar varandra. Vad är det för något som folk går igång på och blir sura över?
Ja, liksom? Det kan ju vara lite allt möjligt. Alltså, det kan ju vara allt från missförstånd till grejer de bara rakt upp och ner inte håller med om. Och det kan man ju absolut... Alltså, på något sätt tycker jag att det är fantastiskt att man kan ha en diskussion med en människa på liksom någon helt annanstans och verkligen lära av varandra. Men ofta så handlar det om hur vi kommunicerar. Det finns liksom undertoner i text som är så svåra att få fram öga mot öga. För vi är så lärda att visa respekt till varandra öga mot öga eller typ gå därifrån eller liksom vara väldigt så. Men i ett kommentarsfält kan man hänga kvar och peta och trycka på de här ömma punkterna om igen. Och, liksom, och framförallt så är man ju så himla lätt byte i och med att man har delat med sig så mycket av sig själv. Så att det är så lätt att trycka till någon som är så öppen.
Jag förstår verkligen vad du menar. Jag tänker också att det här är också en mognadsprocess som vi har till stor del kommit en ganska liksom lång bit i. Och alltså, jag tänker för några år sedan så var jag liksom så här, de här trollen, internet, liksom kommentarstrådstrollen, var ju liksom, man förfasades ju över hur liksom elaka folk kunde vara och hur oemotsagt det var. Medans idag tänker jag ganska mycket att det finns ju absolut fortfarande väldigt mycket troll. Men vi är väldigt, generellt sett, väldigt duktiga på att upptäcka dem. Och jag tänker att så här, när man läser i så här en kommentarsfält på ja, men någon typ av influencer som kanske har en lite mer liksom, utmanande tonalitet som uppmanar till liksom, diskussion och så kommer in någon och skriver någonting superelakt, då är 5 personer där jättesnabbt och säger så här, liksom, att ja, det är ju nästan alltid så här, Lena 53 så här, gå och lägg dig ditt internettroll. Folk har blivit ganska snabba på att så här, poängtera till det och trycka till det. Och det ser vi, det finns ju liksom Facebookgrupper som går in och jag tänker som vet den här, jag är här, som går in och i så här, främlingsfientliga framförallt trådar och liksom inlägg går in och backar den som blir utsatt. Mm. Och att de är en jättestor grupp som går in och gör det specifikt. Men det som deras enda syfte är att liksom finnas där för den som blir utsatt. Jag tänker till exempel på minst den här Åhléns-reklamen som var, är det 1 eller 2 år sedan? Med den här lilla pojken, en mörk pojke som var Lucia.
Just det.
Mm. Mm. Han blev ju utsatt för otroligt mycket liksom främlingsfientlig, eller bilden av honom som Åhléns la upp blev ju liksom nerlusad av människor med liksom vidriga människofientliga åsikter liksom just om, ja, men rasister helt enkelt.
En svart pojke får inte vara Lucia helt
enkelt. Nej, precis, att det var fel både liksom utifrån att han var en pojke och att han inte såg liksom arisk ut och att så här, vad hände med våra svenska traditioner? Mm. Massa så här fullständig skräp och skit verkligen. Och folk går in och kommenterar det och liksom helt utan, man kan ju hoppas att de inte tänkte det, men det gjorde de säkert också, men just att man liksom så här går in och skriver fruktansvärda saker om en riktig människa och ett litet barn.
Ja, men det skulle aldrig hända om de såg honom på Lucia-tåg på deras barns skola eller någonting.
Man kan hoppas det i alla fall. En stor del hade väl aldrig ens vågat liksom, men och då att det så här bildas grupper med folk som går in bara för att så här backa och visa att så här, jag stödjer liksom den här personen som blir utsatt för det. Och det är en jättefin utveckling tycker jag.
Verkligen.
Och det cirklar ju tillbaka till det här community-skapet som vi pratade om.
Men där är det så otroligt viktigt att rensa upp. Att liksom rensa upp kommentarsfält.
Mm.
Och också för företag att inse att man inte kan lägga upp vad som helst.
Nej, man måste liksom, ett ansvar.
Ja, ett oerhört ansvar tänker jag. För det finns ju någonting lite liksom, man måste ju veta i bakhuvudet när man gör vissa kampanjer. Mm. Vad det finns för skräp där ute av människor som kommer liksom röra upp. Så att man är med på det och verkligen sitter aktivt.
Mm.
Så att det blir trygga platser.
Mm.
Det är ju skitviktigt.
Ja, och där finns det ju många saker som man kan göra. Dels kan man ju liksom som företag faktiskt så här vara medveten i vad man gör. Och jag tror att man så här generellt sett, liksom marknadsföring idag är ett mer komplicerat liksom yrke kanske än vad det har varit tidigare. Jag jobbar jättemycket med sociala medier. Liksom, jag är marknadschef och sociala medier och liksom så här, digital kommunikation överhuvudtaget är ju en jättestor del av liksom, mitt jobb. Och innan jag var marknadschef så har jag jobbat specifikt med sociala medier också. Så att liksom, från att ha gått till liksom, haft en ganska så här, ett oskyldigt förhållande till internet så har det verkligen blivit mitt jobb också. Och jag ser ju liksom väldigt mycket ur ett så här, företagsperspektiv också. Hur man kan liksom, förhålla sig till det. Mycket faktiskt så här, försäljning man kan driva genom det. Att det liksom inte bara handlar om att liksom lägga upp fina bilder. Utan att det verkligen är så här, det gör skillnad i liksom på sista raden i en budget. Om man är duktig på det här som företag. Att man kan engagera sin liksom följare. Det är ju också en, så här, en utmaning kan det vara liksom internt i en organisation. Att så här förklara hur viktigt det här är. Och hur mycket pengar vi kan tjäna på att vara bra på det här. Hur mycket vi kan hjälpa vår kund att förstå vårt erbjudande. Och liksom så här anpassade efter vad det är för någonting som kunden faktiskt vill ha. Och när jag gör så här PowerPoint-presentationer i början på ett när man liksom, ja men när man börjar på ett nytt ställe eller man ska liksom berätta för en ny grupp om så här ska vi jobba med det här, så brukar jag alltid ha en slide som jag börjar med. Som förklarar vad liksom så här, skillnaden mellan marknadsföring och traditionell.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Annonsering, PR och sociala medier. Och den är så himla talande. Vi kan lägga upp den här på vårt Instagram-konto också. Men den är väldigt intressant. Och det är en, liksom, en tecknad bild. Så är den uppdelad i fyra rutor. I den ena rutan så står det så här, this is advertising. Och då är det siluetten av en man som säger till siluetten av en kvinna, I'm a great lover. Och sen i nästa ruta så står det, this is advertising. Och då så är det samma siluett som säger till samma siluett igen, I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Och sen så kommer nästa ruta och då står det, this is PR. Och då är det en ny siluett som säger till samma liksom, kvinnosiluett, trust me, he's a great lover. Alltså att det är ett annat medie som berättar det för dig, som en tidning. Och sen så kommer man till sista rutan, det står, this is social media. Och då är det kvinnan som säger till man-siluetten, I hear you're a great lover and here's some other feedback I also have. Och det är så himla så talande för så skillnaden mellan liksom vad det här faktiskt innebär. Och där tänker jag att så här, just dialogen, direktdialogen med kunden, att makten sitter hos kunden till stor del och att de faktiskt kan komma med direkt feedback. Där i finns det en jättespännande kraft. Mm. Och där är vi idag som liksom företag. Och där har man inte varit tidigare, utan då har man liksom i bästa fall bara varit i advertising-rutan där man så här matar ut samma budskap om och om igen. Men man vet egentligen inte så himla mycket mer. Mm. Jag tänker jättemycket på, nu är jag ju i auktionsbranschen, men tidigare har jag jobbat i modeindustrin. Och jag minns otroligt väl hur så här tabu det var när vi gjorde våra modevisningar. De första gångerna vi började sita influencers, eller bloggare då heter de, på första raden. Mm. En helig plats som tidigare då bara hade varit liksom reserverad för moderedaktörer. Ja. Och liksom modechefer och stylister. Och så helt plötsligt, jag ska inte, så här, ingen nämnd, ingen glömd, men en av våra största bloggare då, som idag är en otroligt respekterad profil i modevärlden, blev satt på första raden och en annan otroligt välkänd chefredaktör på en stor tidning, stor svensk tidning, reste sig upp och gick därifrån. Mm. Hon tyckte att det var en skymf att den här personen fick också sitta på första raden.
Men så där är det ju, det finns ju ett otroligt liksom hat mot influencers idag, precis som det fanns mot bloggare när det var liksom stort och nytt. Jag tycker att det är väldigt intressant att man på något sätt aldrig lär sig av historien att när någonting sker, en förändring sker, någon ny får makten, så kommer det uppröra en massa människor. Mm. Och speciellt om det är unga kvinnor som är det gänget, helt enkelt. Idag har vi ju en gäst som är om möjligt ännu mer proffs på internet än vad du och jag är. Och det känns ju verkligen skönt med någon som verkligen varit med i hela den här resan. Vi tar in vår gäst.
Mm. Idag har vi ett riktigt proffs med oss här i studion. Ebba Kleberg från Sydow. Du är ju journalist, författare, bloggare, programledare och ena halvan av succéduon Säker stil.
Tack för fina ord. Så kul att få gästa på proffs tycker jag. Väldigt trevligt.
Ja, roligt. Och du är framför allt här också för att du verkligen är proffs på internet, om man får beskriva det så.
Ja, men jag älskar ju internet i alla fall och jag älskar att testa alla olika nya former som kommunikation tar sig på internet och på andra ställen. Så är det ju absolut. Alltså jag kan liksom inte låta bli och testa alla nya kanaler. Jag var ju förstås förfärligt dålig på Snapchat, men jag var tvungen att testa i alla fall för att förstå det. Och jag kan tycka att det är väldigt viktigt också liksom, att man innan man avfärdar någonting så måste man ju åtminstone ge sig ut och prova.
Mm. För när vi började prata om det här avsnittet så kändes det så självklart att fråga om du vill komma. För att din blogg på Expressen var det väl, måste väl varit en av de första stora bloggarna i Sverige.
Ja. Det var liksom det är bloggens runsten. Ja. Liksom så sjukt länge sedan.
Men är det inte härligt att få vara en av dem som har skapat ett sånt stort community och liksom en stilbildare på det sättet?
Jo, nej men det är det ju verkligen. Alltså det är lite läskigt att tänka på att det är så himla länge sedan. Men helt fantastiskt. När började du blogga?
2008. Så det var ju senare. Jag var inte en av de första.
Du firar 10-årsjubileum.
Ja, det är 10-årsjubileum. Det ska bli stor fest i december.
Åh, vad bra.
Ja.
Gud, så bra.
Alla får komma.
Ja. Så bra.
Men du, så eftersom du har bloggat så länge, för du bloggar ju fortfarande, eller hur? Då undrar jag, hur ser du liksom att det har förändrats, klimatet, bloggklimatet, från när du började om man kollar under de här åren och fram till nu?
Jag tycker bloggen är viktigare än någonsin. Idag så brinner jag så för min blogg, för det är ändå så att det har gått från att man förstås har en liten portfölj av plattformar och plötsligt istället för bloggare heter influencer och man ska sköta sina olika kanaler. Men bloggen är ändå någonstans det som i alla fall jag som är en skrivande person i grunden har så mycket kärlek till. Det är så otroligt kul och utvecklande och svårt och jobbigt. Jag sa senast till en kompis i morse som funderade på att starta en blogg. Jag bara, nej, gör det inte. Det är som ett svart hål som aldrig tar slut. Så man måste fylla. Och det är ångest. Men det är ju någon slags hatkärlek tror jag har till det. Det måste ju du också känna ibland. Att så här, ja. Fasen, det tar aldrig slut.
Nej, man måste ju ha mycket idéer och liksom pepp och inspiration. Så är det ju. Och det är därför blogg är ett härligt forum på det sättet. Man får ganska bra kontakt med läsare.
Ja.
Mm. Och till skillnad från andra forum på internet så är man ju tvungen att liksom skriva någonting lite från hjärtat när man kommenterar på en blogg. Det blir lite längre kommentarer, lite mer ett samtal.
Ja, men verkligen. Och så jag tycker just ändå ur ett affärsperspektiv ändå, att bloggen äger du. Jag väljer att blogga på min egen plattform. Äger mitt eget material, mina bilder, mina texter. Mm. För det är ändå så att man jobbar på andras plattformar när man är på Instagram och Facebook och sådär. Så därför tycker jag också att den är viktig förstås.
Mm. Och hur har ditt material förändrats under åren?
Men det har ju liksom i takt med att de här kanalerna blir fler så måste man liksom anpassa sitt innehåll och tänka då liksom vad är relevant på Facebook och Instagram och Twitter och vad det nu må vara liksom, och bloggen. Så därmed har det ju förändrats supermycket. Men det, jag vet inte, det är väl ändå det att man liksom fortfarande älskar man skrivande så är ju bloggen så viktig, tycker jag.
Hur förhåller du dig till, du nämnde det med liksom Instagram och Facebook, att de är som olika kanaler. Och jag tänker med Säker stil så är det jättestora kanaler, båda två för er. Hur liksom förhåller ni er, vilken typ av innehåll använder ni de olika kanalerna och varför?
Ja, men där har vi en ganska tydlig strategi och det har nog jag också ändå. Så här, man vet från magkänslan direkt, så här, vad är Facebook-innehåll, vad är Insta, vad är Insta-stories? Till exempel, jag älskar Insta-stories. Mm. Det är det liksom härligt, ofiltrerade.
Som att följa dig där.
Ja, men tack, som jag är så på så här 30-årsfest och hoppar upp i DJ-båset och känner mig som jag är 23. Då tycker jag så här, åh vad härligt att det finns Insta-story som kan dokumentera detta historiska ögonblick. Det tycker jag är så underbart. Jag tycker det är så ofiltrerat och härligt. Jag tror att jag alltid längtar efter det där liksom ärliga och ofiltrerade. Jag tycker det är väldigt härligt.
Mm. Och det känns ju mer modernt än någonsin.
Ja, men det gör ju det. I takt med att alla kanaler mognar så blir de ju mycket mer perfekta hela tiden. Och då måste man liksom hitta en ny grej som inte är så himla perfekt. Och det är ju det tråkiga med Instagram idag och även med blogg. Att säga, gud, alltså, du är så himla duktig på att liksom fota och ta snygga bilder. Om man inte är det, om man skrivandet är det som man kan, liksom, då är det ju ursvårt, tycker jag. Och även med Instagram, liksom, det är, man får ju kramp var och varannan dag. Liksom. Det är jättejobbigt.
Tänker du mycket på flödet och hur det ser ut?
Ja, gud, jag har sån ångest för det. Jag sa senast på vägen hit, jag hade ett möte med Emilie och jag bara, jag hatar Instagram. Inte. Det är så himla svårt. Jättesvårt. Och så alla ska komma med goda råd. Och så skickar jag och säger, åh titta det här. Och Blondinbella pratar om hur fantastiskt duktig hon är på att följa algoritmen. Jag blir helt svettig på ryggen och bara säger, gud jag vet inte hur jag hinner inte läsa om jag ska följa algoritmen. Jag tycker det är jättesvårt. Och så tappar man följare en månad och så vinner man. Och så är det, det är ju som jobb. Det är stora samarbeten. Det är, man blir skitstressad. Det är jättejobbigt. Men samtidigt så måste man ändå påminna sig om att man älskar det. Att det är så kul. Jag menar, jag älskar att jobba med det här. Det är ju så himla roligt och nyp mig i armen, för man kan inte fatta det. Mm. Det känner ni säkert igen också.
Absolut, och det finns en ganska stor diskussion just nu där många som jobbar som influencers tycker att det är väldigt jobbigt med den nya algoritmen och känner sig liksom men osäkra kring det, och som att man måste börja liksom så här filtrera sig själv för att passa algoritmen bättre, snarare än att vara liksom genuin mot hur man själv egentligen vill att det ska vara.
Jag kan nog ändå tro att, alltså jag är optimist vad gäller allt i livet. Aha. Tid, barn, kärlek, vänner, allt liksom på ett dåligt sätt i och för sig, för jag är för optimistisk. Men liksom där tror jag ändå så här, det måste ju ändå vara så att det goda vinner, att man någonstans så här, måste ju ändå vinna på att göra det som man ändå tycker är bra och lägga upp en fin bild när man vill det. Mm. Och känner man sina följare och tror att de ändå också tycker att det är lite härligt, så måste man ändå fortsätta med det. Jag tror det är lite farligt att börja tänka mer på algoritmen än på de där människorna som man ändå drivs av att inspirera och sätta lite guldkant på deras vardag, vare sig det är en sjuksköterska eller bibliotekarie eller vad det nu kan vara, som har liksom en liten procent av säker stil i sin vardag, och då kan det vara att promenera till jobbet och lyssna på vår podd eller scrolla på Instagram på kvällen när man egentligen ska sova eller vad det nu kan vara. Och då måste man ändå tro att så här, ja men jag tror det. Det låter lite klyschigt, men man måste fortsätta med det som man bara känner att det här är ju det jag vill göra.
Jag håller med dig om det. Jag tror också att det är det som är liksom nyckeln någonstans. I alla fall till att kunna liksom leva med det i det långa loppet. Ja. Att känna att det känns roligt hela tiden. Liksom.
Men som konsument då? Känner du att du har liksom förändrat din konsumtion av sociala kanaler under tiden?
Ja, men det har man ju absolut. Det kan vi väl alla skriva under på, liksom, att vi är ju idag helt fantastiskt förfärligt uppkopplade hela tiden. Så jag menar, min konsumtion är ju helt enorm. Liksom. Ibland undrar jag hur jag hinner. Jag fattar inte, jag kan hunnit se typ djupt ner i Netflix djupaste arkiv alla serier som finns, och hinner liksom gå in i ormgrupparna i Instagram bland vänners vänner som jag inte känner, som jag bara, va? Hennes pojkvän har en öppen profil. Tjoho, min kväll i jord. Ja, det är verkligen så. Så härligt, så ibland undrar man ju då. Men då kanske det är bra att man jobbar med det, för att då kan man ursäkta sig det när man sitter där på något random konto.
Hur tänker du kring så här, privat kontra personlig på sociala medier eller digitala kanaler överhuvudtaget?
Ja, men det tycker jag är jättesvårt. Jag tyckte du skrev så himla bra om det, Elsa, i din blogg någon gång när du skrev om med barn och hur man förhåller sig till det. Just ett inlägg som handlade om just att så här, det är inte så himla lätt att vara så konsekvent, och vad ska man göra? Jag vet inte, jag kanske är rätt, jag kanske är fel. Jag går på någon slags magkänsla, och jag kom ihåg att jag länkade till dig där och sa att jag tycker precis som du. Det är skitsvårt. Jag var så jätteduktig när jag fick mitt första barn, eller jag vet inte om det är duktigt, men då tänkte jag så här, jag ska inte visa upp henne i bloggen, och det är så viktigt för vem egentligen? För mig, för henne, för andra, för min familj eller så. Det måste man ju fundera över. Och nu så har jag en liten bebis som när jag kommer någonstans med honom ska folk säga, åh Ernst, vad kul! Så här, det känns som vi känner varandra, och han är 11 månader. Ja. Och har ju då liksom figurerat mina stories och sådär. Jag tycker det är något underbart. Mm. För apropå det temat som ni pratade om, att det ändå finns någon slags härlig kärleksfull trend, så har inte jag fått några jobbiga kommentarer eller reaktioner eller så på att jag väljer att visa honom. Jag vet inte hur ni känner kring det.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det har varit en resa som man har gjort. Att för ett par år sedan så pratade man jättemycket om att man inte skulle visa upp sina barn, och att det var bara faror med det, och liksom att de inte skulle få berätta sin egna historia på något sätt. Att det skulle vara hemskt att en barndom fanns dokumenterad. Men där tycker jag att vi har mognat lite i vårt förhållningssätt kring det. Och det tror jag var för att det var så pass nytt när man började tänka på det här sättet. Och idag så jag har också två barn och kan absolut visa dem utan problem. Men tänker nog snarare så bara, men jag lägger inte upp bilder där de kanske känns sårbara på något sätt. Men är det en glad... Jag skulle inte lägga upp en bild på om de gråter och är ledsna på riktigt eller något sånt där. Men är det en, så här, en glad bild som man fångar i stunden, då ser jag liksom inte riktigt vad problemet är i det längre. Liksom.
Nej, men det är ju väldigt svårt. Det handlar ju också om en sinnesstämning för stunden. Om man själv är olycklig och orolig så tycker jag att man tappar sin kompass lite. Mm. Men när man befinner sig på en så här riktigt bra plats, då kan man nästan lägga upp vad som helst för att det kommer med kärlek. Och det tycker jag är så intressant med sociala kanaler, att det verkligen blir en förlängd arm till en
själv. Ja, och det säger väl också något om ens då knasiga självkänsla antagligen, eller vad det nu är, självförtroende, jag håller aldrig isär dem.
Men
så himla svårt. Det är
och
så här, bakgrunden till konflikten i Syrien, det är så här, hur många gånger jag läst på så kan jag inte lära mig det, men jag kan lära mig vad alla kungabarn heter i andra namn. Men jag kan inte lära mig skilja det här, men oavsett vad så är det ju så sant som ni säger, just att så här, vad är jag och mår jag bra och har jag fått massa liksom boost och känner mig så här, ja det går så jävla bra, jag har fått ja på lite bra jobbgrejer och nu jäklar liksom, då är man ju så stark. Men sen kan det ju räcka med liksom några kommentarer, någonting, man får nej på någonting, lite uppförsback, och då känner man plötsligt så här att man svajar hur mycket som helst, och det är ju jättehemskt och det borde kanske inte vara så, eller så är det helt okej att det är så, och att det också är viktigt att man kan prata om det, och det kan jag tycka är viktigt att man då får säga att så är det, och så kass är man, men det är också helt okej.
Ja, men det kan ju vara ett tecken på att man liksom är ett med sitt jobb, att man verkligen ger mycket av sig själv, och det gör ju att saker blir hållbara också, blir på riktigt. För det är ju en grej som man verkligen har märkt, tycker jag, att följare är smarta människor som verkligen har mycket hjärta och inte luras lätt, utan det är viktigt att man som bjuder på sig själv och verkligt material som kommer från riktiga livet.
Ja, men så är det ju det jobbigaste som finns liksom, att ha någonting att bära på som man inte kan berätta. För man vet ju att det genomsyrar ju verkligen allt. Det är så läskigt att det precis är så. Folk kan se det i en bild, de kan läsa det i en caption, även om man så här låter tre kompisar bara, kan skriva så här, kan skriva, är det här okej? Okay? Och så bara, ja men det låter jättebra, det låter asglad. Och så är det ändå någonting som gör att det sipprar igenom.
Mm. Det brukar nästan alltid vara så. Men du vet, du har ju, om jag tänker så här, jobbmässigt. När du började blogga och när du var liksom... när du jobbade på Expressen Fredag och så, då var ju du liksom bara du, varumärket du, och du fick ju ta en hel del, alltså du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Jag minns dig som en liksom jätte så här, stor personlighet verkligen, som ja, men för mig verkligen fångar den tiden, men du fick ganska mycket hat också. Det var ganska tufft, tänker jag ändå, där liksom i den tiden liksom.
Ja, jo, men det fick jag absolut. Supertufft och liksom en berg-och-dalbana. Men det läskiga är ju att med åren så blir man ju också så här, man blir starkare, men man blir också svagare för att man får mer och mer perspektiv på livet. Så på ett sätt var det nog ganska bra att jag var liksom 23 och inte var sårbar på det sättet som jag är nu med barn och med familj och liksom, det finns så många punkter som är mina fruktansvärda ömma punkter där jag blir liksom helt galen och skitledsen, och det hade jag inte riktigt dem på det sättet då. Kan jag se tillbaka på nu, då kände jag förstås inte, man kan inte säga till en 23-årig sig själv att så här, det är inget som är jobbigt för du vet inte, alltså att det är den hopplösheten i livet. Men så jag kan ju också se tillbaka på när jag bläddrade i gamla Expressen Fredag, jag städade någon låda häromdagen, och se så här, gud, så himla smal och liksom perfekt utifrån alla mallar och regler, och ändå så kände jag liksom bara hela tiden så här, gud, jag passar inte in, och hjälp, och liksom jag kommer inte i provstorlekar, nu ska jag på det på nästa torsdag, jag ska inte äta till på torsdag så kanske det går, och så åt jag ändå för att jag kan inte äta, och så är det liksom alltså, man tänker så här, hjälp, vilket snabbt snurrande hetsigt hjul som jag var inne i, men också väldigt kul, och jag tror ändå att jag någonstans har något så här ganska, står ganska stadigt på jorden så där, så det gjorde ändå att jag kunde
liksom.
Ja, en grundtrygghet, som att jag ändå kunde ösa på mitt jobb och liksom jobba på bra och hela tiden försöka liksom ta vara på chanserna, och sen blir då chefredaktör för Veckorevyn och liksom dra runt det, och så fortsätta och börja jobba med tv och liksom hela tiden försöka jobba på. Så det funkar ju ändå. Men det är inte alltid lätt.
Nej. Och nu är du ju en del av en duo. Är det lättare då?
Ja, men det är fantastiskt. Mm. Det är så himla roligt. Och det är nog också en resa att nå dit. Och att man hittar någon som är liksom i samma fas i livet ungefär. Och det är en viktig del för Emilia och mig med Säker stil. Att vi är ungefär i samma fas. Och då tror vi någonstans att det kanske kan vara så att vi inte blir ovänner. Och så försöker vi ofta tänka på det. Att så här, fasen, ja, men nu har vi jobbat i 1 år, nu har vi jobbat i 2 år, nu har vi liksom jobbat i 3 år. Vi fortfarande, det är ju helt galet att vi fortfarande inte liksom är ovänner. Och så tänker vi, säger vi så här, men den dagen vi blir ovänner, då måste vi ändå tänka på alla de här bra grejerna vi kan göra ihop. Och så får vi bara se till det goda. Mm. Att liksom, och även så säger vi till varandra, så här, gud, om du, nu fattar jag att jag är jätteirriterande och att du blir sur på mig bara för att jag kommer 40 minuter för sent. Men tänk att nästa gång får du göra det och då lovar jag inte bli arg på dig. Alltså att man liksom hela tiden försöker så här, öppna
bra
spjällen.
Tips,
ja. Ja, men du vet, så här, det är liksom hela tiden. Och det är i och för sig en grundgrej som jag alltid tänker och har gjort genom åren, ska jag säga, apropå det där. Att, liksom, det att inte vara så himla perfekt, det är ju liksom att ge någon annan en present. Mm. Så. Och så tänker vi mycket.
Ni är oerhörda förebilder och verkligen inspiratörer.
Ja, men vi har så roligt. Det är liksom bara att köra på när vi poddat varje vecka i 2,5 år.
Herregud.
Det är band mig mycket jobb med det, men det är så roligt.
Det är
så roligt. Och vi hinner liksom inte, vi boostar varandra och peppar varandra. Vi umgås inte liksom utanför privat på det sättet och äter inte brunch med familjerna på helgerna, vilket jag också tror är bra. Och så kan vi ses liksom efter någon har varit borta och så bara pang, så man pratar om 10 000 jobbidéer och det är så roligt. Vi är lyckliga workaholics.
Gud vad härligt. Och vi önskar er
och också att man får den där som då säger sen när man har varit med, du är asbra. Jag såg den dumma kommentaren, skit i det. Så att man har en ventil, liksom, en personlig kommenterare som bara skickar massa bra kommentarer till en. Det är bra. Det kan ni också göra med varandra.
Eller så en fotfetischist som jag är helt besatt av att se när han kommenterar med gulliga fötter.
Skickar alltid här screenshots.
Gud, jag har också en, undrar om det är samma.
Det är säkert samma.
De växer på träd där ute på internet.
Så roligt.
Ja, men han kanske, han är nog snäll i grunden. Han älskar bara fötter och den är alldeles speciellt.
Tycker alla får finnas sjukt på internet.
Ja. Eller?
Nej. Men du, tack så hemskt mycket för att du ville komma och prata med oss idag.
Men tusen tack. Nu ska jag gå och fixa vår snygga naglar.
Gud vad härligt.
Ja. En lyx. Jag tror att det blir ljusgrått och ljusblått.
Låter underbart fint.
Tack så mycket, Ebba.
Sofia, om vi ska spåna framåt, för nu känns det som att vi verkligen har liksom prickat in var vi befinner oss nu i den digitala världen och i hur vi liksom kommunicerar och möts där. Mm. Men vad tror du kommer hända framöver?
Men jag tror att, men som jag sagt flera gånger här, att vi har mognat i vårt förhållande till digitala medier, sociala medier kanske framför allt. Och jag tror att vi kommer börja vara mer selektiva. Mm. Jag tror inte att vi kommer börja egentligen dela med oss av mindre.
Nej.
Utan kanske snarare tvärtom, att man kommer vara ännu mer, att de kommer vara ett och samma, mycket, mycket mer. Det riktiga livet, livet i verkligheten och livet
det
ser den digitala.
Mycket att vi har svårt att uttrycka oss när det kommer till IRL och digitalt. Eftersom det är ju typ samma sak.
Ja, verkligen. Jag har jättesvårt. Och förut har man ju sagt IRL, alltså in real life. Och idag kanske det är mer relevant att kalla det away from keyboard. För att det faktiskt inte är, det är ingen skillnad. Men jag tror att vi kanske kommer börja rensa mer i vilken typ av liksom, sociala medier man väljer att vara delaktig i. En digital detox helt enkelt. Mm. Det tycker jag känns som att det verkligen är på tapeten.
Ja, det känns som en klickbar rubrik på alla liksom, livsstilsajter.
Ja, och att folk längtar lite efter det.
Det säger ju för sig ganska mycket att det är en klickbar rubrik.
Ja.
Ja, frågan är hur vi verkligen kommer detoxa. Ja. Om det är, men precis som du säger, kanske inte med mindre men med mer selektivt.
Mm, verkligen. Jag tror att man kommer avfölja mer. Jag tror att man kommer rensa bort liksom, hatet mer. Och att välja att liksom, ta del av sånt som är kvalitet snarare än kvantitet. Mm. Och där tror jag att det kommer vara en jättestor utmaning för liksom, många som har byggt väldigt stora liksom, digitala profiler kring sig själva. Som nu kanske känner att man, liksom, man tappar följare eller att man inte får den responsen man har haft tidigare. Mm. Och det tror jag hänger väldigt mycket ihop med att man är inte liksom så, kanske så himla sugen framåt att följa så här random kommentars liksom konton, utan man vill att det ska finnas ett syfte med personen man följer, ett syfte med vad de lägger ut, en tanke bakom, att de kanske liksom blir mer nischade istället för att vara breda. Förstår du vad jag menar?
Absolut. Jag tror att det finns två linjer som vi kommer gå åt mer framöver. Och det ena är det som är mer contentstyrt. Alltså det som är otroligt vackert, välkurerat, håller ihop, är professionellt. För det ger oss trygghet. Då vet vi vad vi får. Saker som är liksom konstant och inspirerande tror jag kommer fortsätta att funka framöver. Men jag tror också, och det här är ju någonting som vi verkligen har sett de senaste 5 åren, att vi suktar efter verklighet. För om vi bara följer de här vackra fotorna på blommor som är heta för stunden och liksom perfekta frukostar och allt det här, då kommer vi börja få ångest över vårt eget liv. Så att det krävs en värld som vi kan följa som är lika skitig som vår riktiga värld också är. Så därför tror jag på ärlighet och genomskinlighet. Att verkligen bjuda på sig själva. Och det här tror jag kommer ge influencers ett riktigt liksom, svår uppgift. Att vara tvungna att lyfta på det där perfekta locket. Och visa att egentligen som bloggare så är man ingen perfekt fotograf, skribent, allt det här. Utan en person som kanske har någon liten tomhet inom sig som man behöver fylla med bekräftelse. Jag känner att anledningen till att jag bloggar, det är samma anledning till att jag satte upp lappar över hela min stadsdel när jag var liten och bjöd in alla på cirkus. För jag ville ha den där stora publiken. Jag skrev ut portkod, telefonnummer, alla välkomna. Att det finns på något sätt en så här ganska naiv utsträckt hand som söker en lite större ICQ-chattgrupp att umgås tillsammans. Och det tror jag verkligen kan gynna. Och det tror jag också kommer vara influencers liksom, trygghet och möjlighet att överleva den här krisen som vi befinner oss i nu, där alla pratar om liksom, algoritmen styr och folk tappar följare och räckvidd och sådana saker. Men att jobba med influencer marketing till exempel är någonting som verkligen bara ökar. Så det finns ju samtidigt ett intresse att liksom, visa upp sig i en influenskanaler. Så de två olika spåren tror jag verkligen på.
Men det är liksom så här, det högkvalitativa är det som överlever. Och då menar inte jag att det högkvalitativa enbart, alltså jag är verkligen med dig på vad du säger med att så här, det här jätte liksom, det, så här, det som är riktigt bra content, det som är så här, fantastiskt innehåll, det är ju av hög kvalitet. Men det kan ju också vara av hög kvalitet att vara extremt äkta. Det tror jag har liksom väldigt mycket att göra med att vi är duktiga på det här nu. Folk är intelligenta kring liksom, sociala medier och kring, det går inte att lura följaren. Och det ser man ju också på så här, vad är det för någonting som folk går igång på nu och som liksom fortsätter och liksom, så här, det är en del av en hel våg. Och det är ju just också så här, det måste ju du känna själv med din blogg till exempel. När du gör ett inlägg som kanske är lite mer blottande. Eller mer äkta, liksom, där du visar dig själv och visar strupen. Det är då du får som mest respons också.
Ja, som mest kärlek framförallt.
Ja, För det är det man bryr sig om. För det är av hög kvalitet. Det är någonting som är på riktigt. Det är liksom inte bara ett inlägg i mängden. Utan jag känner att jag får en riktig del av dig. Och igen så är det väl då liksom skillnaden mellan att, så här, att det inte längre är en falsk värld som finns bara digitalt. Utan det är lika äkta som allting annat.
Ja. Effektsökeri tror jag är någonting som kommer försvinna.
Ja, det tror jag också. Jag tror att vi ser igenom det idag.
Precis. Vi är alldeles för skillade helt enkelt. Vi ser när ett inlägg är till för att uppröra. Mm. Och vi köper inte det helt enkelt. Däremot så blir vi berörda av äkta upplevelser. Mm. Och det tror jag inte kommer sluta. Vi pratar ju också om kärlek i en digital tid. Mm. Och det handlar om relationer på olika sätt. Men det är intressant, tänker jag, med appar som Tinder och Grindr som verkligen har beskrivit de senaste årens sätt att mötas.
Mm, och innan dess, sådana som fortfarande finns i ligan, men jag tänker på så här Match.com och alla de här liksom dejtingsidorna.
Mm. Det har ju skett en stor förändring i hur man ser på folk som har mötts på den typen av sajter eller appar.
Mm, verkligen. Från början så var ju den nästan någonting lite skämmigt. Dels att man höll på med nätdating var ju någonting som folk, det var lite smusslande nästan. Och hade man träffat så och faktiskt blivit ett par. När man får den här frågan, så här, hur träffades ni? Då var det alltid lite med en, liksom, en disclaimer innan om, så här, ja det var lite tokigt. Ja, och vi träffades faktiskt på nätdating eller vad det nu kunde vara. Mm. Det förhållningssättet har vi inte alls idag.
Nej,
längre.
Det jag skäms ju snarare över att jag och Pontus träffas på Spybar. Ja. Det anses ju mycket liksom ohärligare än att träffas på Tinder till exempel. Mm.
Där finns det också två olika utvecklingar av det. Många av de här apparna nu idag är ju verkligen så här, ja men jag vill få ett ligg ikväll appar. Medan det också finns de här mycket liksom seriösare i sidorna. Du har någon kompis som träffades på MySpace.
Ja, det är så roligt för att det är verkligen så här, de första som jag vet som träffades online träffades på MySpace.
Just det, det här du berättade, det är så gulligt.
Ja, att han var musiker i Paris och hon fotograf här i Sverige men älskade hans musik. Och så började de prata där och sen så träffades de och nu har de varit ihop i 10 år, har barn och lever tillsammans.
Gud vad roligt. Jag måste berätta, jag fick höra världens finaste historia. Idag på vägen hit, så åkte jag hit med tunnelbanan med en kollega till mig. Och hon är en fantastisk kvinna. Hon är väldigt intelligent och liksom så här allmänbildad, jättehärlig. Så stod vi och pratade om, för hon är, ganska, hon är nygift. Och så frågade jag henne, så, hur träffades ni? Och hon bara, ja det var ju, det är verkligen lite annorlunda. Men jag brukar spela det här spelet Razzle, alltså typ Wordfeud. Mm. Ja, jag började spela det och jag var liksom rätt duktig på det. Så här, det gick riktigt bra för mig. Hon spelade mot alla möjliga folk som hon kände, men så började hon också spela mot folk som hon inte kände. Och det liksom gick riktigt bra för henne. Hon spelade mot jättemånga. Och hon vann nästan alltid. Och sen så var det en spelare som också var superduktig. Och de två spelade mot varandra hela tiden. Och det var alltid väldigt så här jämnt. Men hon visste ju inte vem det var. Hon visste inte om det var en man eller en kvinna eller någonting. Liksom. Hon hade bara någon liten emoji som sin profilbild. Och sen så i det här spelet så finns det liksom också någon liten sån här chattfeed. Så de började skriva lite grann till varandra där också. Så här, hit it off. Det fanns någonting där. De var ju, hade ju uppenbarligen båda så här väldigt breda referensbibliotek när det kom till ord. Och liksom välutbildade bara. Så de började skriva där och sen så visade det sig att hon jobbar ju liksom med mig då på Berzelii park. Det visade sig att hans jobb låg bara tvärs över parken. Så då skrev han bara, men liksom, de hade ju så himla roligt när de skrev det här ordspelet till varandra. Men kan inte vi bara ta en lunch någon dag då? Så gjorde de det. Och idag är de nygifta. 50-årsåldern.
Ja, det är ljuvligt.
Är det inte en underbar historia?
Ja, det är så fint.
Ja, typ spelat liksom TP mot varandra i princip.
Ja, men det känns lite så som att framtiden kan vara så där. Mm. Man kanske är inne på sin favorit Facebook-grupp och liksom hitta någon som man verkligen tycker om att prata med. Det kanske är så vi kan klicka framöver.
Mm. Om jag ska så här summera vart vi är idag och vad jag tror framåt, så skulle jag vilja beskriva det på det här sättet. Att vi började som barn, liksom oskyldiga, naiva. Och med tiden så kom vi in i tonåren där man kanske är liksom lite elakare. Det finns mer syrlighet, det är lite mer utmanande, ytligt och liksom stressande. Man är stressad över liksom den här verkligheten. Att det var så viktigt allt som hände där och liksom så här känslan av att alla såg en. Ja, men så som det känns att vara en tonåring. Mm. Man egentligen är ganska egocentrisk hela tiden. Och nu har vi mognat och blivit liksom vuxna människor. Mm. Och nu har vi kommit in i en tid där det är liksom kvalitet före kvantitet. Det är kanske liksom från Candy Crush till ljudbok. Mm. Och då, det som är intressant, det är ju, vad händer med ålderdomen? Mm. Vilka blir vi framåt? Och någonting som jag tycker är härligt med äldre människor, det är när de blir mindre och mindre brydda om vad någon annan tycker. Mm. När man blir mer egen. När man gör sin egna grej och man är inte så liksom begränsad av vad andra människor ska tycka, utan man är ganska liksom, man är egen. Mm. Och man tillåts vara egen. Det finns ju ingenting man älskar så mycket som bilder på liksom Iris Apfel och så här coola, tokiga, knasiga kvinnor i liksom 80-årsåldern som totalt har spackat ut sig och skiter fullständigt i vad någon tycker. Och jag tycker att det vore väldigt spännande om vi kunde bli lite mer så i våran, liksom, i våra digitala liv också. Och göra mer utifrån känsla och mindre utifrån vad vi tror att någon ska tycka om vad vi gör. Att vi blir mer äkta. Och att vi vågar vara cowboys på internet i framtiden.
Gud vad härligt. Man skjuter lite från höften. Mm. Lägga upp bilder på grejer man gillar. Mm. Inte vara så rädd.
Mm. Exakt. Precis så. Ja.
Mm. Jag ser fram emot den tiden. Det känns som att det blir roligare att vara på internet. För just nu så kan jag känna att det är lite jobbigt ibland. Mm. Det är lite tryckt stämning. Jag är liksom sugen på, ja, men jag har tagit bort Facebook-appen redan. Mm. Jag börjar avfölja lite på Instagram. Jag vill ha ett flöde som ger mig energi och pepp. Visa vackra saker men inte stressa mig. Men då vill jag ha något som liksom kommer från höften och skakar om mig. Mm. Riktig liksom vitamininjektion.
Mm, verkligen.
Vi får lägga upp någonting sånt på Billgren Wood. Var liksom de första cowboysarna.
Verkligen. Men det är ett spännande samtal. Verkligen. Långt samtal idag.
Ja, det blir så ibland. Det är härligt.
Det finns mycket
nästa
att prata
om. Kanske vi pratar om någonting helt annat.
Mm. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade.
Verkligen, tack.
Vi hörs. Hej.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.